Idag är det alltså pingstdagen och den heliga ande och livet med den heliga ande har, för er som har varit med de senaste veckorna så, och kanske hört i alla fall vad jag har pratat om, så har det varit lite som en röd tråd, en liten följetong, känns det som. Så att det är mycket möjligt att det som jag kommer att prata om idag, att det är saker som, ja men det här har jag hört redan. Och så tänker jag att det ska få vara, men jag tänker också att det kanske kan få vara någon liten veckaklocka för någon också. För det här med den heliga ande, det är som ett favoritämne för mig. Hur Gud själv låter sin närvaro. Han låter sin närvaro som komma och göra sig märkbar bland sitt folk. Kanske inte bara att vi får känna den, utan ibland kan vi till och med nästan se den. Den här närvaron av Gud. Och hur han byter sin boning från att ett tempel som där han var placerad till att ta plats i våra liv, i våra kroppar. Bibeln talar om att vi är tempel för den helige ande. Jag tänker att vi börjar direkt med ett bibelord och sen så ska vi be. Men vi ska läsa från profeten Joel kapitel 2 och från den 28:e versen. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga mäns i syner, också över slavar och slavinnor, ska jag då utgjuta min ande. På himlen och på jorden ska jag låta tecken visa sig. Blod och eld och pelare av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod inför Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. På Sionsberg ska finnas en skonad skara, så som Herren har lovat. I Jerusalem ska några överleva, så som Herren har bestämt. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för den här gudstjänsten som vi får komma till när vi samlas inför det här underbara som hände på pingstdagen när du Gud kom med din heliga ande över ditt folk, över människorna. Gud, jag ber att samma ande, samma Gud, samma är verksam idag, och jag ber att du skulle, heliga ande, att du skulle visa dig för oss i våra liv och i vår församling och våra sammanhang. Vi ber för resten av den här gudstjänsten. Amen. Det här var ju från profeten Joel. Jesus, han sa så här i Lukas 24, står det så här från vers 44. Han sa till dem: detta är vad jag sa det till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på den tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Det här sista, rustade med kraft ifrån höjden. Kraft. På grekiska är det här ordet dynamis. Ja, man kan ju tänka på dynamo. Även en sån här som driver en lampa på en cykel, va? Ja, men det heter något sånt, va? Ja. Eller om vi får ett annat ord, dynamit. Alltså, när ni ska bli rustade med kraft, med dynamit ifrån höjden. Kanske är ni som jag ibland trötta. Vi kan få kraft ifrån Gud. Gud vill ge oss kraft genom sin heliga ande. Och detta var en liten bakgrund. Då går vi till den här texten som vi har fått så fint illustrerad. Vi går till Apostlagärningarna 2. Så står det så här. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är inte det Galileerna allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén, Kappadokien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Här har vi den första pingsten. Och här inträffar det här som Jesus hade uppmanat sina efterföljare, sina lärjungar, att vänta på. Den helige ande, Gud själv. Gud är ju tre: Fadern, Sonen och helige ande. Den helige ande kommer med dunder och brak. Och det beskrivs hur som tungor av eld fördelar sig över de samlade. Och de fylldes av den helige ande, så började de tala en massa främmande språk. Språk som de inte själva kunde. Anden gav dem nya ord, ett tungotal. Det finns flera olika, en liten parentes, jag tror att det finns flera olika tungotal. Jag tror att det finns ett språk som vi kan få genom den heliga ande, där vi kan få prata hemligheter med Gud. Ord som vi inte själva förstår, men som får bli ett bönespråk till Gud. Det finns också en tungotal som kan översättas. Det finns en gåva att tolka tungotal. Så att om jag säger någonting obegripligt, så skulle Ann-Kristin kunna säga att så här betyder det. Till exempel. Så skulle det kunna fungera. Men det som vi ser i den här texten, det är ju att det är vanliga språk. Men de här judarna som var samlade, de var från världens alla hörn. De hade liksom massa olika språk. Och helt plötsligt så börjar de höra sitt eget modersmål talas. Och det är häftigt det också. Jag har hört historier om sånt som har hänt liksom i missionssammanhang, eller i bönemöten där någon börjar prata. Man ber och så börjar man prata, och sen så råkar det vara en afrikan där, eller någon missionär från Afrika som säger: ja, men det betyder ju, det var det här du sa. Det är ganska häftigt. Men för vissa då som hörde det här, eller som bara, de hörde väl kanske bara att det var bara en massa rabbel, och trodde att de var fulla av vin. Men det var de ju inte, de här personerna. De var inte fulla av vin, utan de var fyllda av heligande. Eller fulla av heligande. Och det är också en ganska stor skillnad mot att vara full av alkoholen. För att med alkoholen så vet du inte var... Ja, du är inte i dina sinnesfulla bruk. Jag tror att när du blir fylld av den heliga ande, så är du i dina sinnesfulla bruk. Jag tror att det är en ganska stor skillnad. Att den heliga ande, när han fyller dig, så blir det inte att du blir... ja visst, det kan ta sig mängder av uttryck i en människa. Men jag tror inte att det blir liksom att jag bara beter mig helt redlöst. Utan Gud är ordningens Gud, och jag tror att den heliga ande liksom har ordning och reda även där. Sedan att pingstvännerna, de första ja, första pingstvännerna kanske inte är, men i svensk pingströrelse, att de hade rykte om sig att de klättrade på väggarna, det är en annan sak. Om det var den heliga ande som klättrade, som fick dem att klättra, eller om de gjorde det av annat, det låter jag vara osagt. Men det som händer i alla fall efter den här historien, alltså den här händelsen, det är ju att Petrus, en av lärjungarna, han trädde fram och så börjar han att predika för den här gruppen av människor. Och han som ger förklaringen på liksom, vad är det som har hänt? Jo, men det är det här som har hänt. Och så berättar han om, de är inte fulla, utan nu är det det här som har hänt, som profeten Joel profeterade om, skrev om ett visst antal hundra år tidigare. Idag så har det hänt. Och så börjar jag inte bara heller prata om det, utan han beskriver och predikar om Jesus, vad Jesus har gjort och hur det här, hur allt hänger ihop och ligger i linje med det Jesus gjorde och kom för att uppfylla. Det som möjliggjordes genom Jesu död och uppståndelse. Och så står det så här i slutet av Petrus predikan. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till luftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Och läser man vidare, jag älskar det här, att de här första kapitlen i Apostlagärningarna, då kommer vi till den första församlingen. För det är de människor som kom till tro, de kom till tro genom den här undervisningen. Och så beskrivs det hur den här första gemenskapen, den första församlingen levde. Jag behöver inte läsa det nu, men det innehåller så mycket bra hur de den gemenskapen de hade, liksom de hade som, de var jublande glada, de hade som en innerlig glädje. Det beskrivs hur de sålde allt vad de ägde och delade ut liksom, så att alla hade vad de behövde. Det var som en egendomsgemenskap. Och de höll som det här troget tillsammans, och så växte församlingen. Den växte som med var dag, så kom det som nya till tro. Och det är kanske en drömbild, en idealbild av församling. Och det kanske är något som vi själva kan ha ibland lite svårt att se idag. Hur vi skulle liksom ge upp allt som vi äger, allt som jag har tjänat. Och att vi ska bara dela så vi har lika mycket. Och jag säger inte att vi måste göra så. Men jag tror och vill tro att det finns liksom en... Någonstans i den här exemplet från den första församlingen, de första kristna, det finns någon essens där som jag tror är lika aktuellt idag och möjligt för oss som troende idag i vår gemenskap. Och det är någonting som förenar oss, som förenar Guds församling, och det är den heliga ande. Det är genom den heliga ande som vi får den här gemenskapen, den här nära innerliga glädjen. Det görs möjligt genom den heliga ande. Och så står det ju då i den här profeten Joel, det står att anden skulle utgjutas över, falla över alla, allt kött, alla människor, över unga, över gamla, över slavar och slavinnor, alltså över tjänare, tjänarinnor, över kvinnor, över män. Alltså, heliga ande skulle liksom drabba alla. Det var inte bara några få. Skiljelinjer som tidigare funnits. Den lågt stående slaven eller kvinnan, beroende på vilken kultur. Alltså, det finns inte längre. Utan här kom det liksom över allting. Den 9 april 1906. Så full den heliga ande över en liten bönegrupp i North Bonnie Bray i Los Angeles. Denna grupp leddes av en afroamerikan som hette William Seymour. Och hans föräldrar hade varit slavar. Han kom från en slavfamilj i USA. Och den här lilla gruppen då som den helige ande kom över, de fick som inte plats i sin lilla lokal, utan de fick liksom flytta vidare, och de kom att samlas på Azusa Street i Los Angeles. Och den här händelsen, den brukar ses som den moderna pingströrelsen eller pingstväckelsens startpunkt eller vagga. Erfarenheterna av den heliga ande som hände på Azusa Street, det spreds över hela världen. Och det kom ända till Sverige, och den här kyrkan är på ett sätt ett resultat av det som hände på Azusa Street. Lasse, fick du fram den bilden jag skickar? Så jag har en bild här på, om vi får upp den här, från församlingsledningen från Azusa Street i tidernas begynnelse, tidigt 1900-tal. Då har vi William Seymour där som sitter, och sen har vi lite kvinnor, vi har lite män. Ja, det är väl även någon, jag ser ut som någon ung där också, men liksom det är svarta, det är vita, kvinnor och män. Detta är början av 1900-talet, så detta är ju kanske 50-60 år innan Martin Luther King och de här grejerna. Så det är fortfarande under en tid liksom när svarta liksom förtrycks och inte värda någonting. Här kommer den heliga ande. Och den heliga ande raserar de här skiljelinjerna. Ja, det är så vackert. Så det skulle kunna vara som en, idag så skulle det kunna vara en församlingsledning, men på den här tiden. Den nya erfarenheten av anden förenade människor från olika sammanhang. Anden förenar och enar människor. Men trots det så uppkommer det ibland splittring. Vi kan se det historiskt, vi kan se det genom kyrkohistorien, hur vägar och relationer har brutits. Och faktiskt så händer det även i det här sammanhanget. Hur människor inte kommer överens, och hur det blev som olika falanger. Och den svarta pingströrelsen, eller pingstväckelsen, där har det varit som en svart pingströrelse, och det har varit en vit. Men som för några år sedan så möttes om i någon slags försonande ceremoni. Men det har också funnits liksom splittringstendenser genom historien och även i våra dagar. Och så tänker jag på, är det så här det ska, är tänkt att vara? Var det så här att människor ska gå skilda vägar, att människor ska splittras? Var det det som Jesus ville? I slutet av sin tjänst så säger Jesus, alltså innan han ska fängslas och dö, så håller han ett tal. Och i slutet av det talet så ber han för sina lärjungar och för de efterkommande. Och det står så här i Johannes 17 och från vers 20. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Jesu önskan är inte splittring. Han önskar enhet. Och varför är detta så viktigt? Ja, det enkla svaret kan man ju säga, ja, för att Jesus säger det. Men i den här texten så är det också för att den här världen, för att världen ska tro och förstå att Jesus är den han är. enheten och kärleken mellan kristna, bröder och syskon, eller systrar. Alltså, det blir ett vittnesbörd om Gud. Vem Gud är till den här världen. Och då kan man fråga sig om vi då ska ha egentligen en massa kyrkor och samfund. Alltså de här splittringarna, grupperingarna som har hänt genom kyrkohistorien är på ett sätt tragiskt. Samtidigt så tror jag också, det är så dubbelt, men samtidigt så tror jag också att det har funnits anledningar och orsaker till att det ibland har varit nödvändigt för vissa att gå vidare från ett sammanhang till ett annat. Det har varit nödvändigt för att den väckelsen, det som Gud har påbörjat, ska kunna få fortsätta. När människor, organisationer, mänskliga produkter vill lägga locket på det anden vill göra, det Gud vill göra. Vi har alla möjlighet att säga ja eller säga nej till Gud. Att säga ja eller nej till det som Gud vill göra. Och den heliga ande är ingen pingstprodukt på det viset att den är, att pingströrelsen eller pingstsamfundet har något patent på den. Verkligen inte. Den är inte begränsad till något trossamfund eller någon kyrka. Utan den heliga ande är till för allt Guds folk, för hela kristenheten. För alla människor som vill ha med Gud att göra. Om vi kastar oss fram i historien så kommer vi till i början av året 1967. Då hände det, om vi kallar den första pingstdagen, när den heliga ande föll över lärjungarna och de här apostlarna. Kanske vi inom citationstecken skulle kunna kalla den här händelsen i Los Angeles som en andra pingstdag. Kanske skulle man kunna säga att den här, det som hände i början av 1967 då, eller i början av året där, skulle kunna vara en tredje pingstdag. För då kom den heliga ande på ett nytt sätt bland en grupp katoliker. Och det här blev starten på en karismatisk förnyelsevåg eller rörelse inom den katolska kyrkan. Och med anledning av att det här är, nu är det ju 50 år sedan det här hände, så anordnade den nuvarande påven Franciscus en pingstkonferens i Vatikanen, i Rom. Och så bjöd han in människor, alltså kyrkliga, från alla möjliga sammanhang, som pingstvänner och sådär, också in i det här, för att fira det här. Och hade han uttalat sig i samband med detta, inför det här eventet. Jag ska försöka översätta lite, eller jag tar det på spännande svenska. Han lär inte ha sagt det på engelska heller. Men i de tidiga åren av den karismatiska förnyelsen i Buenos Aires så hade jag inte mycket kärlek för karismatikerna. Och så förklarar påven. Jag sa om dem. De beter sig som en sambaskola. Men lite liksom, vad säger man, på om på, eller så steg för steg, så sa han, så kom jag att se hur mycket gott som den här rörelsen hade liksom att göra för katoliker runt om i världen. Han var liksom ganska skeptisk mot det här med den heliga ande och den här förnyelsen, det karismatiska, men så har han sett frukten, effekten, de positiva med det. Och så samlar han till den här högtiden då. Så den heliga ande finns liksom för alla, i alla kyrkliga traditioner. Och vi behöver den heliga ande, vi behöver den kraften och det livet som anden möjliggör. Och så ger den heliga ande utrustar oss med gåvor, och med nådegåvor. Men de här nådegåvorna som den heliga ande utrustar oss med, Det är olika nådegåvor. Det är inte alla som får samma gåva. Vissa får en gåva som att profetera. Någon får en gåva att tala i tungor. Någon får en gåva att uttyda tungor. Någon får en gåva att liksom kanske be för sjuka och att de blir friska. En massa olika gåvor. Men det är fortfarande samma ande. Och liksom vi människor är olika så kan den heliga ande liksom fördela sina gåvor på det sätt som han vill. Så att det blir till nytta. Men så finns det något som heter andens frukter. Och det står så här i Galaterbrevet 5:22. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. För det som jag tänker, alltså vi kan söka i våra liv, vi kan söka de här gåvorna som den helige ande gör. Men något som jag tycker är mer intressant än om man kan som profetera eller höra Gud tala och väcka upp döda, om det skulle vara så. Det är vad frukten är i ditt liv. Om du har kärlek, om du har glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det här frukterna, effekterna som kommer av ett liv tillsammans med Gud. Hur får den här relationen med den heliga ande, med Gud, mig att ställa mig till bibelordet, till skriften, till det som Gud säger? Har det som någon auktoritet i mitt liv? Eller är jag min egen, eller är jag min egen herre? Eller låter jag Gud vara herre? Älskar jag Jesus? Älskar jag mina medmänniskor? Älskar jag mina troende syskon? Bibeln talar om att vi är nya skapelser i Jesus och den helige ande. Och jag skulle kunna tala om att när vi tar emot Jesus så blir vi nya skapelser. Och den helige ande är den som blåser liv i oss. Och när vi lever våra liv i den helige ande så får det konsekvenser. Det får de här effekterna. Det får oss att inte vilja ha lust att hata vår broder eller syster. Att tala illa och så vidare. Utan det får oss att göra de här goda sakerna. Och den heliga ande, så även om det var pingstdagen som hände, den heliga ande kom, boom. Och i våra liv så kanske vi har haft det som någon upplevelse att vi har fått möta Gud starkt någon gång i livet. Men den heliga ande är inte, och att få möta den heliga ande är inte en engångsföreteelse. Det är ingenting vi lever i bara. Det hände en gång för 50 år sedan. Och det är bra. Alltså, nu har jag det. Nej, liksom ett vattendrag som... När det bara får stå utan tillflöde av vatten som åker igenom och sådär, så blir det unket och stinkande. Och så kan det bli med gamla erfarenheter också, om vi bara lever på gamla erfarenheter. Vi behöver nytt liv, ny kraft, tillgång till nytt friskt pålande vatten genom den heliga ande. Det är någonting som vi kan få dricka dagligen, hela tiden av. Och detta får vi genom att vi öppnar våra hjärtan. Säger helige ande, kom och fyll mig på nytt igen. Och för vissa kan det vara en effekt av att om man har fått ett tungotal att använda de orden och börja tala i de här ord som bara kommer, som man inte kanske själv begriper. Men ibland kan det vara en katalysator. Men det kan räcka med att bara öppna sitt hjärta och säga välkommen helige ande att göra ditt verk. Så kan det i våra liv, där det i våra liv är dött och unket, kan det få bli liv och det kan få bli något friskt. Och där det är hopplöst och nederlag, där kan det få bli hoppfullt och seger. Och detta är inte bara för att vi ska må bra, även om det ska vi göra, men för att vi ska få kraft till att gå ut och få vara vittnen till den här världen. Vi får berätta och visa världen vem Jesus är. I samband med nattvarden så kommer vi ge chansen att få förbön och att få bli fyllda av den helige ande, att få bli fyllda av den här kraften, av det här livet. Och ta den chansen att antingen som sökte till några stolar här fram eller ta tag i någon och be för varandra om att den helige ande skulle komma och fylla er. Ska vi be tillsammans? Ja, tack helige ande för att du inte bara kom en gång för länge sedan, utan att du kommer med din kraft, att du är verksam än idag. Helige ande, nu välkomnar vi dig. Vi vet att du är här, att du bor i våra hjärtan, vi som tror på dig. Gud, jag ber att du skulle få göra dig synlig i våra liv, att du skulle få bli det här levande, rinnande, pålande, fräscha, underbara vattnet som vi behöver. Att vi skulle få den kraften från höjden som ger oss kraft till att inte vara rädda, till att gå ut i den här världen och tala och visa om dig, Jesus. Tack Jesus för vad du vill göra resten av den här gudstjänsten. Tack för att du är med oss och att du är här. Amen.